Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vintern är här med jul, nyår och ledighet. En fullkomligt magisk tid att summera årets finanser och utvärdera hur det gått med ekonomin i år. Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi med mig, Isabella Amadi. Boken ska stängas, summan summeras, vi ska wrap it up, men lite har vi också kvar innan årets slut. För att supporta dig att både planera upp vinterbudget och blicka bakåt så har jag med mig en riktigt grym gäst idag. Esra Gildrim är kundansvarig på Swedbank. Välkommen till Smarta Cash, Esra.
Tack, Isabella.
Jättekul att du ville vara med idag här i slutet av året. Du är student och pluggar civilekonomprogrammet, men du jobbar samtidigt alltså som kundrådgivare på bank. Kan du inte berätta lite om vad du gör på jobbet?
Ja, det kan jag göra. Tack för att jag får vara med i din podd och dela lite av mina kunskaper. Som du nämnde precis så pluggar jag på Karlstad universitetet, civilekonomprogrammet, och är inne på mitt tredje år. Jag läser inriktning finansiell ekonomi, vilket jag tycker att det är jätteroligt. Och vid sidan om studierna så jobbar jag på Swedbank som kundrådgivare. Där jag dagligen möter kunder som har ärenden och frågor om bland annat hur man kan spara och placera.
Bra, för det är ju precis det vi ska prata om idag. Alltså, vad ska man göra med de där pengarna som man drar in? Och julmyset närmar sig, kanske nyårsfest för vissa, en del åker bort. Allt det här kommer ju med kostnader. Hur gör man en bra budget över jul och nyår?
Det är en jättebra fråga. Som du nämnde så, julen innebär ju mycket för olika människor. Det kan vara mysigt. Och det kan upplevas väldigt stressigt för många utifrån olika perspektiv. Det kan vara stressigt på grund av de kostnaderna som den medför. Eller att man ska göra alla nöjda och glada. Så en bra budget man kan göra över jul. Det är ju, jag skulle nog säga att man börjar med att ändra lite tankesättet kring julen. Och kostnaderna. För att när man gör en budget, då lägger man upp vad man har för inkomst. I det här fallet julen då, vad man har för hur mycket man är redo att lägga på julfirandet. Och vilka utgifter som den innebär. Det är ju matlagning, det är ju presenter, det är ju allt möjligt.
Så på vilket sätt tänker du att man kan tänka lite annorlunda med det?
Ja, då tänker jag att vi lever ju i ett samhälle där vi har en del konsumtionsmönster där det krävs, det är en trend att konsumera mycket och liksom att vara överflödigt med sitt konsumtion.
Verkligen.
Och när det, precis, och när det är jul är det ju också på samma sätt. Att man liksom ska, liksom, barnen ska få de bästa julklapparna. De ska ju prata om julklappar i skolan. Jämföra hur många man har fått. Då tänker jag att man ändrar tankesättet i familjen eller släkten. Kring hur man firar sin jul. Och hur man kan... Att man pratar om det helt enkelt. Att man kanske behöver inte... Att julen ska inte innebära så höga kostnader. Det ska inte handla om tävlingar. Om hur många julklappar man har fått. Så jag tror när man väl har pratat ihop sig om det. Och ändrat lite tankemönster. Så kommer det bli enklare att lägga upp en julbudget. För då har man i alla fall en inriktning att gå efter. Men så samtidigt ska det firas jul och det ska lagas mat och det ska köpa julklappar. Det finns många olika tips på hur man kan kring julen, hur man kan dra ner kostnaderna. Och då tänker jag att man börjar ju med julklapparna om barnen, för att i vissa familjer, när det gäller det här med att ändra traditionen, man kanske har köpt, haft en tradition av att man alla ska ha julklappar och många, och det ska bjudas många gäster. Så jag skulle nog säga, det skulle vara för vågigt att säga att ja, men nu skippar vi den här traditionen med julklappar. För att om man har barn i familjen så kanske man kan inte skippa helt, men man kan ändra sättet man ger julklappar till varandra.
Just det, för att barnen kanske, man vill ju självklart ge till barnen sina julklappar om man firar jul. Men du tänker till vuxna då, vad har man för alternativ till dem då?
Precis, då kan man göra som i min familj, som vi har gjort i min familj sen under hela min uppväxt, att man lottar ut vem som ska köpa julklapp till vem.
Okej, så att man får bara en person att köpa till.
Precis, och det skulle jag nog säga att det skulle underlätta stressen över att man väljer rätt julklapp och så, när man vet vilken person man ska köpa till. Istället för att köpa 10 julklappar till alla.
Mm. Ja, och så blir det 10 stycken body lotions till alla tjejer och 10 stycken trisslotter till alla killar typ.
Precis, och så blir ingen nöjd.
Nej, verkligen. Det är ju jättebra. Och sen så, jag har ju hört det här också, vissa typ spelar om julklappar. Det är också en tradition jag har talat om, att alla köper en julklapp och sen så lägger man alla i en hög. Och då ska det vara lite generiska julklappar som vem som helst kan bli glad av, tror jag. Och sen så spelar man om vem som får vilken julklapp, i princip.
Ja, det är också ett jättebra tips. Och sen kan man ju också göra så att man väljer en budget på hur mycket julklappen ska kosta max. Så att det inte ska... Men i år ska vi köpa julklappar för max 100 kronor eller 50 kronor. Precis som du nämnde också, det kan vara någonting som kan passa till alla. På det sättet så minskar man också stressen vem som använder att man ska köpa en jättedyr julklapp.
Verkligen. Vad har du mer för några bra tips för att inte spräcka sin budget över julen?
Ja, julen innebär ju mat självklart. Som sagt då är det...
Jättemycket mat.
Jättemycket mat, man ska bli proppmätt. Så när det gäller maten... Så tänker jag, om man bjuder gäster, återigen till det här med att ändra traditionen i familjen eller släkten, då kan man be gästerna att ta med sig en maträtt. Att alla tar med sig någon maträtt, och sen, för då blir gästerna nog också glada för att de bidrar med någonting och inte bara liksom, skapar stress. Det blir också en jämställdhetsfråga här, om jag ska inflika det här med jul och firandet. För det är ju oftast kvinnan i hemmet som tar ansvaret över att det ska bli en bra jul. att det ska lagas bra mat och att det blir en stress istället för nöje. Så om gästerna tar med sig mat så kan det bli väldigt bra, tänker jag.
Okej, men du, hur ska man göra med sitt sparande då över jul och nyår? Alltså, just eftersom att det är ökade kostnader, ska man fortsätta vara duktig och spara och investera som vanligt? Eller är det bättre att sätta det hela på hold och liksom ta det när man får pengar igen?
Som du nämnde så är det ju i slutet av året så tillkommer ju extra kostnader inför jul och julfirandet och nyår. Kanske en del nyårsresor som kommer komma. Så det kommer ju ändå gå åt en del sparande åt julfirandet. Då ökar ju utgifterna i budgeten. Så det är rekommenderat att man fortsätter med sitt sparande så att man inte börjar 2020 med skulder. För att har man sparat regelbundet, då har man oftast haft en buffert som är en grundläggande behov av pengar som man ska ha ifall det händer någonting. Och det är viktigt att man inte använder sig av de pengarna för att lägga på julen. Hur viktigt julfirandet är i familjen. Så det är rekommenderat att fortsätta spara så gott man kan. Även om det blir små summor inför 2020.
Okej, låt oss nu göra en liten återblick på året. Tänka på hur det egentligen har gått med ekonomin och planeringen och allting. Vad tittar man på för att utvärdera hur ens privatekonomi har gått i år?
Då tittar man på, om man har gjort en budget så utvärderar man utifrån sin budget. Har man inte gjort det så kan man tänka på vilka förväntningar hade du om din ekonomi i början av året. Vad hade du för förväntade inkomst och utgifter i början av året? Och sen kan man jämföra med hur ligger du till nu när året nalkas mot slutet. Hade du tänkt dig liksom, till exempel att du skulle ha 200 000 i årsinkomst och 150 000 utgifter, så kan man jämföra lite hur ligger jag till idag. Ligger jag mycket under det jag hade förväntat mig eller ligger jag över? Har jag kunnat spara bra?
Mm.
Har man gjort en budget så är det ju lite lättare och göra utvärderingen.
Hur gör man då då?
Kollar man på sin budget i sin Excel-ark, om man har nu gjort det.
Eller, det är seriöst.
Mm. Då är det seriöst. Eller om man har bara antecknat någonstans i en papper och penna. Men vi kan börja med att förklara vad en budget är och vad den består av, tänker jag.
Gärna.
Precis. En budget består av inkomster och utgifter. Och pengarna då som blir över i slutet av månaden eller året om man har gjort en årsvis budget. Och budget håller man för att det är lättare att hålla översikt och det blir en jättebra underlag för spar- och investeringsmål. För då vet man vad man har över och vad man behöver lägga pengarna på. Och när man kollar för att utvärdera sin budget i slutet av året så kollar man på vilka... hur ligger mitt sparande i budgeten? Är den hög? Är sparkvoten hög? Är det låg? Är utgifterna mer än inkomsterna? Eller har inkomsterna högre än utgifterna? Så man gör en liten jämförelse där. Och sen består budgeten av fasta och rörliga kostnader också. Och ett litet tips här om jag ska inflika är ju att när man gör en budget så tänker man oftast på, man glömmer ta med sig många rörliga kostnader under året. Så om det har tillkommit rörliga kostnader som till exempel amen, en bil, cykelköp eller bilköp, lite extra grejer vid sidan om som man inte har räknat med, då kan det också skapa en budgetavslut som man inte har förväntat sig i slutet av året.
Ja, det kan ju hända jättemycket på ett år. Alltså, i början av året kanske man var jättesparsugen och drog in på alltså, allt och sa upp abonnemang och allt möjligt. Men sen så under året så har nya behov och viljor uppstått. Alltså, vad skulle du säga är några av de här vanligaste bovarna i budgeten?
Några av de vanligaste är ju att, som jag nämnde lite tidigare, att man glömmer ta med sig utgifter. Har man gjort en månatlig budget så räknar man oftast med hyran och bilkostnader och matkostnader. Och räntor och sådana saker. Men man glömmer oftast ta med kostnader som inte är månatliga. Till exempel om du behöver betala för en försäkring i klumpsumma. Mm. Eller abonnemang. De här kostnaderna som man inte har räknat med. De kan ju vara en av vanliga misstag som man glömmer ta med sig. Och sen är det också att man... ett litet misstag men som kan ändå hända oss alla, att när man räknar inkomsten så tar man före skatt och inte efter skatt för inkomsten, för på budgeten ska inkomst och utgifter finnas med, och när det gäller inkomsten så ska man ta det efter skatt, summan efter skatt, för det är det nettobeloppet du har.
Ja, verkligen. Annars blir det väldigt missvisande. Man tror att man har mer pengar än vad man egentligen har.
Precis.
Ja, men alltså Estra, tycker du att man ska vara tuff mot sig själv i det här läget? Ska man vara liksom nitisk och ja, men, verkligen räkna krona på krona? Eller ska man slappa lite och ge sig själv lite slack?
Jag tycker att vi ska vara snälla mot oss själva på alla håll under 2020. För det har varit lite tufft mot alla. Många har mist sina jobb och kostnaderna har ökat. Man har börjat plugga till exempel istället för att ha en månadsvis inkomst. Så jag tycker ändå att vi ska vara snälla mot oss själva när det gäller sparandet. Och sen är det ju också, det känns tryggt att ha sparat till bra. Men vi ska leva i nuet också och inte stressa oss över framtiden så mycket.
Det var ju faktiskt en väldigt bra vinkel, alltså när det kommer till det här med sparandet. För det är ju lätt att när man blir väldigt inne i sparandet att man bara vill spara hela tiden och man glömmer nästan att man kanske förtjänar att äta lite färska jordgubbar då och då också. Men om man har nått sparmålen och sådär, tycker du, hur kan man resonera då kring sitt sparande? Ska man höja sparkvoten eller ska man fortsätta tuffa på samma nivå?
Har man nått sparmålet som alla andra mål, att man ska, jag tycker att man ska fira det först. Och sen så beroende på vad du har för mål till nästa år. Och i framtiden så kan du ändra sparkvoten ut efter det. För väntar man till exempel ett barn, då kanske det tillkommer ju andra utgifter. Så då kan man vara lite snällare mot sig själv att... kanske inte behöva höja sparkvoten så mycket, för att det kommer ju tillkomma kostnader som det går åt. Budgeten blir ju lite mindre. Samtidigt så är det också man kommer ju behöva tänka på sparande till barnet i det här fallet. Och då är det kanske bra att spara. en del andra kortsiktiga sparmål är ju om man ska köpa bostad och behöver spara till det. Då behöver man höja sparkvoten ännu mer.
Men att jobba lite ut efter olika mål är ändå ditt superråd här.
Precis, precis. Beroende på vad du har för mål och riskvilja så kan sparande justeras.
Det för mig in lite på det här med aktier och fonder. För många har ju i alla fall ett långsiktigt sparande i aktier och eller fonder. Hur utvärderar man det?
Då kan man utvärdera, det finns olika sätt att utvärdera. En av dem kan ju vara att kolla på avkastningen. Vilken avkastning den har gett. Har den gett positiv avkastning så har den gått bra. Men en sak som vi ska tänka på här är ju att positiv avkastning ger inte nödvändigtvis fortsatt positiv avkastning. Och här är ju också viktigt att tänka på de psykologiska faktorerna som påverkar när vi utvärderar vårt sparande och investering. Eftersom vi människor påverkas mycket av olika tankesätt när vi tar beslut. När företag och organisationer ska utvärdera aktierna så gör de det utifrån olika räknesystem. Men vi människor gör det utifrån våra egna mentala räknesystem. Där vi till exempel, vi kan ju säga att vår hjärna består av olika byrålådor som fungerar som våra räknesystem som påverkar våra beslut. Och lådorna innehåller kostnader och intäkter som är associerade med ett visst beslut. Och följderna av dessa kan bli ju att de påverkar vårt beslut på oväntade sätt.
Okej, men vad spännande. Det är ju liksom lite så här psykologi bakom. Hade du något exempel på vad det skulle kunna vara?
Precis, ett vanligt exempel är ju att bland privatpersoner så har man... Om man har låg ränta på sina sparkonton men lånar man sedan mer pengar med mycket hög ränta för att köpa en bil istället för att amortera av lite pengar, så sparar man på det sättet. Och här tänker jag, här har det lite med riskbenägenheten att göra. Man sparar oftast i ett sparkonto för att man har en mindre riskbenägenhet och för att man vill inte riskera att pengarna går ner i värde i en börsnedgång. Men samtidigt så går man och lånar pengar för att köpa en bil med mycket hög ränta och där förlorar man ju... Där förlorar man ju pengarna och det är ju på grund av hur vi tänker kring hur våran hjärna är anpassade för börsen och ta beslut.
Just det. Men om man tittar lite på sina aktier och fonder och inser att man börjar närma sig sitt sparmål, hur kan man agera då?
Har man haft ett sparmål med sitt sparande och det har man nått den, så kan det vara ett bra läge att ta ut pengarna från börsen för att inte riskera i en nedgång. Men har man haft en långsiktig sparande mål så är det bra att ligga kvar där i botten på börsen. För att historiskt så brukar börsen oftast återhämta sig. Och det brukar oftast vara lönsamt att spara regelbundet långsiktigt i börsen.
Just det. Det är som ett av de här mest klassiska sägen man brukar ha. Man ska sitta still i båten och inte sälja av direkt när kursen går ner. Hur kan man liksom med bakgrunden av det citatet, eller vad man ska säga, is i magen, sitt still i båten. Hur ska man resonera då med fonder eller aktier som inte har presterat önskvärt under året?
Ja, många brukar ju ta bort de här aktierna eller fonderna från sin portfölj som inte har presterat bra. När man närmar sig årets slut. Men frågan är ju också varför anledningen till att vad är anledningen till att de här aktierna eller fonderna inte har presterat bra? Bygger det på en kortsiktig börsnedgång eller bygger det på fundamentala skäl? Och med fundamentala skäl menar jag att bygger det på någon förändring på företaget, att det är ny vd eller att det har gått dåligt för företaget. Så utifrån anledningen så kan man styra lite själv om man vill ha kvar dem eller inte. Och som sagt, har man en långsiktig mål så är det bra att vara kvar på börsen.
Mm. Finns det något annat som du tycker är viktigt att se över innan årets slut?
Jag tycker att det har hänt mycket under året. Och en sak jag skulle vilja ta upp är ju att löneförhandla med sin chef. För att som en motverkan mot inflationen som håller på att gå upp i globalt men även i Sverige. Och när inflationen går upp så är det viktigt att justera sina löner. Och det kan vara värt en löneförhöjning med chefen inför nästa år. Men även också att tänka på sitt pensionssparande nu när året närmar sig sitt slut. För vi har ju ett avdragsrätt för pensionssparande. Om enskilda näringsidkare eller anställda som saknar sin tjänstepension från sin arbetsgivare har avdragsrätt för individuellt pensionssparande. Och för att kunna nyttja den möjligheten så måste man sätta in pengarna innan årsskiftet. Men sen är det ju också, tänker jag på studenter eftersom jag själv är student. Ja, det är viktigt att kolla på CSN. Eftersom vi har haft ett slopat fribelopp för studiemedel under 2021. Men det beloppet kommer komma tillbaka 2022. Och när det görs en bedömning av rätten till studiemedel så tar man hänsyn till inkomst både från tjänst och kapital. Och det innebär att även inkomster från försäljning av aktier eller lägenhet kan påverka våra studiemedel. Och som sagt, under 2021 så tog man bort det här fribeloppet temporärt då på grund av pandemin och att man ska kunna jobba extra. Så det är viktigt att tänka på om man jobbar extra och lönen är utbetalt i januari 2022. Och det kan ju påverka vårt studiemedel.
Så bra, många bra perspektiv där. Det var ju det här för studenter, det är jätteviktigt verkligen att ha koll på då inför det kommande året. Har du några andra viktiga grejer som du tycker man ska tänka på om man blickar framåt mot 2022?
När man blickar mot 2022 så tänker jag också även på ungdomar som har lånat upp sig under covid. Det gjorde många eftersom det var populärt och trendigt och spara i börsen, så lånade man upp pengar för att lägga i börsen. Många ungdomar skuldsatte sig själva. Det är jätteviktigt att tänka på de skulderna man har och så att man börjar det nya året skuldfritt.
Okej, avslutningsvis så måste jag ju få fråga dig en lite så festligare fråga också. Har du några roliga tips på julklappar som då, jag tänker mig, ska vara lite ekonomirelaterade?
Jag tänker för ungdomar är det bra att ha ett medlemskap på Unga Aktiesparare där de har mycket utbildningar som man kan ha nytta av. Och det finns även utbildningar på Aktiespararna. Så ett medlemskap där skulle jag säga är en bra investering. Och sen vill jag också inflika att inför nya året så är det viktigt att tänka på när man sätter sina nyårsmål. Och att man brukar vara väldigt ambitiöst Gymkortet brukar vara en extra kostnad inför det nya året. Som kanske inte alltid kommer till användning. Mer än att man har den i plånboken. Så tänk efter det är viktigt att tänka efter när vi sätter nyårsmålen.
Mm. Så bra avslutning på det här jättetrevliga samtalet med dig, Esra. Tack så jättemycket för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Härligt. Och jag finns också på Instagram som Smarta Cash Podcast. Och om man vill mejla mig så finns jag på smartacashpodcast@gmail.com. Jättestort tack till dig som har lyssnat. God jul och gott nytt år. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.